3 juli 2004. Klockan är 7:04 på morgonen. Det är Ernesto Cortázar som spelar musik så trevligt. Vi har en lite mulen fredag morgon. Titta ut här. En tjock molnslöja ligger över Nacka. Och vinden blåser lite grann. Viftar i träden. Det var ganska mycket vind faktiskt senaste tiden här. Så just nu 17,7 grader och då kommer väl gå upp till en 21 grader, så det blir ganska varmt idag. Men fortfarande mulet. Dock ingen regn, lovar de. Så det får vi se. Mycket regn det har varit här i år. Massor med myggor har vi fått här i Nacka också. Efter alla pölar med vatten. Vinden 5 meter per sekund. Sydvästlig. Och solen gick upp då bakom molnen klockan 4:16 i morse och kommer att gå ner 21:34. Nej, nu läste jag fel. Den kommer att gå, kommer att gå ner 21:32 ska det vara. Vi kom 4:18. Rätt ska vara rätt. Imorgon så blir det dock lite sol mellan molnen och samma temperatur, 21 grader under dagen. datorer har vi pratat om tidigare. Och det går ju till så att det är dyrt att ringa utomlands. Men det finns dessutom några öar här och där som som är så små så att de är så korrumperade så att det bor några otrevliga typer där som har gjort en sån här scam, en sån där lurendrejeri och det hela. Så man ringer till några såna här små ställen i världen som formellt ungefär som egna nationer, men som är något litet putterike någonstans. Så det kan man ha nu. Jag får med att Diego Garcia har använt sådana här då. Men om man ringer till sådana här så kostar det. Det kan kosta 1 000 kronor i minuten eller vad som helst. Och enligt internationell lag, om man framför det ordet, så är det helt okej. Okay. Varje land får ju ta betalt för sina teletjänster. Och om man ringer till det landet så kan det alltså kosta väldigt mycket pengar bara att ringa dit. Och då har ju en sån här så kallad affärsidé varit att folk som har personsökare, det är plötsligt dyker upp ett nummer där, ring det här numret, va? Och det här, och så ringer man det numret och då hamnar man på den här ön. Och så är det en telefonsvarare som pratar länge, jo, please, no. Va? Och det här, så ligger man och lyssnar och det är, allting går ut på att man ska ringa den här ön då, så ska man hålla luren uppe så länge som möjligt så att det går så många perioder som möjligt så att det kostar så mycket pengar som möjligt. Och samma idé har då dykt upp sina storen för modem, så att man är ute på surfa på internet så här och så det kommer upp sina rutor, vad det här, försöker man stänga, kanske man klickar på en sån ruta av misstag eller tror att man ska få någonting eller så där, och så har man då sagt ja till att ha ens modem omkopplat, så att istället för att det ringer något lokalt nummer här i Stockholm så ringer modemet någon sån här ö någonstans långt borta då. Ja, och det innebär att nästa gång man sitter och surfar på internet så är inte ens dator uppkopplad till den närmaste internetdatorn som man brukar ha för att kunna surfa, utan sin egen dator har ringt upp den här ön och så ligger man och surfar och så går signalen via den här ön och så tillbaka till Sverige igen. Om du förstår. Så det här innebär att vanliga människor med sina vanliga telefoner har då legat uppkopplade i många dyra minuter, kanske 1 000 kronor minut, eller det kan vara 10 000 kronor minut, till någon sån här skumö. Och det har varit själva affärsidén. Sen har folk fått telefonräkningar på kanske 30 000 utan vidare sådär bara. Och det här är ju en juridiskt svår fråga, för man är ansvarig för de telefonsamtal man ringer, även om man ringer utlandssamtal. Och det är också en form av frihet, skulle man kunna säga, att få ringa vart man vill, när man vill. Men det är annars ingen tvekan om att det är en, vad som borde vara en brottslig verksamhet, att lura folk och ringa sina nummer. Det tycker jag personligen. Men nu har regeringen i alla fall agerat mot de här kapningarna. Så dels har en dom i marknadsdomstolen sagt att man måste ha speciella tjänster eller speciella avtal för att det ska kunna bli någon sån här betaltjänst på internet. Och sen ska regeringen nu gå in och stoppa modemkapningar. Däremot samma idé med SMS har man inte lyckats koppla. Det är precis samma idé. Det är så att man har en mobiltelefon och så dyker upp att man ska ringa något sms-nummer eller svara på något sms-meddelande. Och det är samma sak igen. Då ringer mobilen upp till någon sån här liten ö någonstans och så kostar det massor. 10 000 kronor minuten eller något. Så nu ska regeringen i alla fall gå in och stoppa modemkopplingarna, däremot inte sms än så länge. Men, och det tycker jag är bra för sig. För det här är ju lurendrejeri. Men samtidigt är ju ingenting så enkelt. Man måste komma ihåg naturligtvis att det här är alltså ett ingrepp, att teoretiskt då så kommer alltså svenska regeringen att försvåra för svenska medborgare att ringa vart de vill i världen. Och det menar jag att det är någon sån här konspiration bakom att regeringen tänker bygga ut det här så vi ska kunna ringa utomlands och berätta hur det är i Sverige när regeringen slår till. Nej, det tror jag inte, men det är bra i alla fall att hålla i minnet att ingenting har bara en framsida. Det finns också en baksida. Det finns alltid flera sidor av saker och ting. Och Det här är en typisk sån sak som teoretiskt skulle kunna utvecklas längre och längre, så att det är regeringen som bestämmer vilka länder vi får ringa till. God morgon, klockan är 7:16, här är Radio Nacka 99,9, och jag tycker i alla fall det är rätt att stoppa såna här lurendrejer eftersom det onekligen är. Det var det, helt glasklara fall. Men som sagt, det innebär inte att problemet är borta. Det kan fortfarande förekomma, och du kan fortfarande bli ansvarig och betala de här dyra telefonsamtalen. Översvämningarna drabbar nu inte bara Småland, där rör sig över till Blekinge lite grann, och dessutom längst upp i Norrland, i Tornedalen, så har vattnet stigit, och nu är det en del stugor som har hamnat under vatten uppe i Tornedalen. Torneälven är högre än vad det brukar vara. Så nu kan väl inte Vattenfall klaga på att det är för lite vatten i magasinen när de ska sätta elpriserna, hoppas vi. Men det kanske är för högt vatten, det kanske kostar pengar därför. Ja, generatorerna står under vatten här, vi måste ta mera betalt. Satt för ras och haft lite problem uppe i Norrland. Så vi har lite närmast naturkatastrofer här på nära håll. Och då är det vissa som säger att ja, det är stora klimatförändringar på gång. Där ser man. Ja, jag vet inte riktigt, men det är inte så med naturkatastrofer att sen glömmer man bort dem nästa år att det har varit några. Så kommer man inte ihåg. Va, hade vi sånt? Nej, men det är faktiskt många som säger att jorden genomgår stora förändringar, och det blir stora förändringar. Och då säger en del att ja, det beror på global warming, att vi förbränner mycket fossila bränslen. Men andra säger att nej, men det är naturligt. En del säger att det beror på att solen helt enkelt har ökat. Men faktum är, jag tycker nästan att det verkar vara väldigt mycket naturkatastrofer, översvämningar och regn. Eller är det bara att media kan berätta mer om det? Fotografer där som kan visa bilder. Det kanske är tacksamt att visa det på tv. Kanske är det som med bränder. Det är alltid tacksamt på tv att visa bränder. Därför är det ofta på nyheter om bränder. Men i radio har man inte så mycket sånt. För det liksom görs inte i radio på samma sätt. Så lösa grunder är ibland nyhetsrapporteringen. Jag skulle aldrig gilla det här programmet förstås. Ja, men vi skulle inte rapportera om bränder. Tears of a Race for Homing Pigeons were still scratching their heads in wonder. Thursday, after about 1,500 of the birds famous for their ability to find their way home were missing.
Ja, det här är alltså
en helt utländsk nyhetsstory som finns på jättemånga olika utländska nyhetsorgan. Men det är en story från Sverige. Det var alltså så att 1,500 brevduer, de försvann. Ungefär 2,000 brevduer släpptes lös i en tävling här förra veckan. Och det var nere i Skåne. Och det var en liten tävling man hade. Man släppte lös 2,000 brevduer och så det är 1,500 de som bara är borta. Det är bara 500 av de här 2,000 brevduerna som kom rätt. Och det var 150 kilometer lång sträcka de skulle flyga hem mellan Ljungby och Malmö. Och det är en sån här liten verksamhet man har för skoj. Det finns en liten brevduerklubb där nere som brukar göra såna här saker. Och de berättar där att ja, vädret var perfekt. Inget regn, ingen åska och inga starka vindar. Och så är duvorna bara borta. Och det är en man som heter Lars-Åke Nilsson som är medlem i den här Malmös brevduveklubb. Och han säger att han har aldrig varit med om något sånt här. Han har hållit på med brevduvor sedan 1960 och har aldrig varit med att de bara försvinner. Tänk om de kanske skickar ut dem på en lördag. Det är ingen lördagsutdelning nu för tiden. Nåja. Men så att vart tog brevduvorna vägen? Varför? Vad gick fel? Ibland säger han så kan det hända att en del brevduvor åker ut för hökar och sånt där. Men så många kan det inte vara. Så det där är ett mysterium. Och då visar det sig att säga att ja, men brevduvor de orienterar sig med hjälp av jordens magnetiska fält. Ja, det är inte bara vissa som säger det. Det är väl ett så gott som helt säkert, helt vetenskapligt faktum i det här laget. Och då är det intressant för att det var en rapport här för några veckor sedan om att jordens magnetiska fält håller på att minska. Det har i och för sig sagts länge. Så då undrar man, aha, spionen lägger pussel. Kan det vara så att det magnetiska fältet har minskat så mycket så att inte ens brevduvorna hittar hem? För jag har ju stundrat över det där. Vad händer med alla djur som orienterar med hjälp av magnetismen? Hur ska det gå för dem om magnetiska fältet minskar? Så det kanske är ett litet tecken på det här. Och jag har alltid undrat, hur hittar myrorna hem? Är det samma magnetiska fält som myrorna använder? Eller hur går det till? Därför, om man ser en myra när den är ute och leder, det går så här med vänster, höger, fram, upp och ner. Den går bara irra liksom i det, så här, ett mönster som är totalt slumpartat verkar gå hur de. Och så plötsligt hittar de en sockerbit. Ja, och sen nu har jag inte kollat när just den där myran då går hem efter att ha hittat sockerbiten, men en stund senare så kan man se hur det liksom är en sån här jämn ström av myror. Och då går de rakt. Då är det som rak linje av myror mellan sockerbiten och hemmet då. Och det innebär att då måste det alltså vara så att den här myran som var ute och irrade och hittade den här sockerbiten, det kan inte vara så att han följer något sån här doftspår hem för att hitta hem, för då skulle han ju irra tillbaka samma väg tillbaka. Och så ska alla de myrorna som var ute för att hämta sockerbiten, de skulle också gå till den här irrande vägen. Det skulle sett ganska lustigt ut, men de går ju rakt. Det innebär att, och hur hittar den första myran hem då? Det måste alltså vara så att den första myran som hittar sockerbiten, förmodligen så går han raka vägen hem. Och hur vet han vad raka vägen hem är? Du. Jo, men det måste det vara så här att kan det vara jordmagnetismen som funkar i så små områden också? Ja, men det är lätt att tänka sig en fågel som flyger från Afrika till Närke. Då kan man ju tänka sig att den magnetiska nordpolen visar vägen. Det kan man ju förstå då kanske. Men inte när det gäller en myra som går mellan mellan diskbänken och skafferiet. Märks den magnetiska nordpolen? Liksom, upplösningen räcker den till där? Men kanske den gör. Ja, det kanske funkar. Eller också är det ju mer finmaskigt nät som myrorna använder sig av. som sagt, om det magnetiska fältet nu skiftar så att 1500 brevduvor inte hittar, det måste innebära att alla myror inte hittar hem heller. Vad faller hela deras idé där med att leta efter mat sporadiskt och gå hem? Läskigt är att jordens magnetiska fältstyrka håller på att avta, för den skyddar oss också mot de kosmiska strålningar som finns där ute och som man helt enkelt dör av eller blir mycket skadad av. Det är ungefär som utsättas för stark röntgen, skulle man kunna jämföra med. Så vi har ett skyddande, en skyddande atmosfär här till viss del då, på grund av jordens magnetiska fält. Men då och då så har det här fältet ändrats så att Nordpolen har hamnat på Sydpolen, höll jag på att säga. Och då... Fast det var någon som sa, men vänta, det måste ju vara så att det... För att om en magnet pekar mot Nordpolen, då måste egentligen det vara så att den pekar mot Sydpolen. Det är ju så här att... Det är plus och minus, de repellerar väl. Det är väl så att plus vill till minus och minus till plus. Ja, det är för komplicerat så här dags. Men hur som helst. Så jordens magnetiska fält har då skiftat. Och man tror det är så här att Jorden har av naturliga skäl en vilja att ha ett magnetiskt fält, och det har att göra med den här alla lavan som bubblar under oss i jorden, som bubblar fram och tillbaka, och det där skapar magnetiska fält. För det är ju mycket järn här i de här, den här lavan som bubblar runt där nere. Och när den bubblar roterar, så vad den nu gör, så bildas ett magnetiskt fält. Och det är tydligen inte slumpartat att vilket håll det ska slå. Om Nordpolen ska ligga i norr eller i söder. Magnetiska polen ska ligga vid Sydpolen eller vid Nordpolen ungefär. Det är tydligen lite slump som avgör, så att då och då så minskar jordens magnetiska fält. Och sen när det börjar växa upp igen så är det oklart, eller så är det mer en slump vilket håll den får. Men för alla djur som orienterar sig med jordfältet, så är det, betyder väldigt mycket. Och det är många djur som gör. De flesta levande organismer har magnetit i sig. Även människan har magnetit i hjärnan, som kan känna av. Det är som en kompass nästan. Det är väldigt många djur som använder sig av det här. Även i havet finns det många fiskar som orienterar sig med det. Även valar som vill ett äggdjur. Så det är ganska intressant vad som händer när det här fältet plötsligt minskar. Och tydligen är det så, när det minskar så blir det också lite instabilt. Det brukar också hända att hålla på och wobblar och viftar lite fram och tillbaka och rör sig och flyttar lite. Så att eftersom allting hänger ihop på jorden, så kan det säkert föra med sig mycket elände. Det brukar vara ganska långsamma processer här under några tusen år. Jag vet inte innan det skiftar. Hoppas i alla fall. Men så är det en annan teori, att om jorden träffas av en tillräckligt stor meteor, vilket händer då och då, så kan det där liksom ställa till hela det magnetiska fältet. Kanske framförallt om det är svagare. Då kan det så där väldigt plötsligt få det magnetiska fältet att skifta eller ändra sig. Och den teorin bygger helt enkelt på att den här lavan som bubblar in under oss, om man, när den bubblar rör sig där, om den utsätts för någon sån här störning, så kan det bli som att skaka om en kompass ungefär. Så där ser man, man lär sig någonting nytt varje dag om jorden. Här trodde man visste allt, men varje dag kommer en ny information. Och jorden är inte så konstig som man, ja, det på något sätt är det ganska logiskt ändå. God morgon, det här Radio Nacka, klockan är 7:39. Vi har en mulen morgon, vi har bara 17 grader här i Nacka just nu. Det kommer gå upp till en 21, så det blir ganska varmt idag i alla fall. Men mulet hela dagen, och imorgon så får vi lite sol, och, men lika varmt. Haft revisionslager, Europaparlamentsval och nu EM i fotboll. Kort fråga. Vad betyder mest för dig och mig i vårt dagliga liv? Ja, så står det under rubriken vad är viktigt att ta upp i statsunderstöd TV i en insändare som Ingegerd Thorngren, fritidspolitiker, moderat i Nacka kommun, har skickat in till Nacka Värmdeposten här som kom igår. Kommer en åttondelsfinal i EM och fotboll ger oss en tryggad ålderdom? Frågetecken. Lyssnar man till radio och TV, fortsätter insändaren, och räknar ihop hur många av de så kallade populärprogrammen som ägnar sig åt kommentarer kring deltagarna i Eurovisionsschlagerfestivalen och fotbolls-EM. Och jag räknat med själva evenemangen, som självklart är spännande underhållning. Så kan jag påstå att, utan att veta, att det är vida mer än vad man ägnat åt valet, skriver Ingegerd Thorngren. Det jag hörde i Långlunch P5 Stockholm var ironiska kommentarer om att det som pratar på Sergels torg vill till Bryssel, för det har man lovat familjen. Kjell Erikssons försök att göra sig lustig över våra folkvalda och alla valarbetare var skrämmande. Om någon satt motsvarande om Henke Larsson eller någon annan, så hade vi säkert varit på första sidan Expressen när han klagade för att vara avundsjuka. Det finns mängder med frivilliga som arbetar för att just deras partis åsikter ska bli representerade i Europaparlamentet. De får inte 5 öre för sina timmar, men deras budskap anses inte värt en reportage om i tv eller radio. Om det svenska folket blivit informerade och media om hälften av vad svenska EU-parlamentariker tänker göra i Bryssel, som man fått veta hur fotbollsspelarna förberett sig och varför man använde just en sådan laguppställning, så hade svenskarna fått ett utmärkt underlag att rösta på, och det hade kanske blivit mer än ett 40-procentigt valdeltagande. Och man hade kanske förstått att en röst på junilistan inte var en röst på att man skulle gå ur EU. Den frågan finns inte med på deras dagordning. Modern tv-ålder i sin prydo. Prydo ska det väl vara, va? Det står prydo. Ja, vi har en demokrati, vi har den demokrati vi förtjänar, och det vore på sin plats att media gav sin respekt åt de som försöker tala om vad de olika partierna står för. Ja, jag måste säga att när jag växte upp då så tyckte man mycket tråkigt på radio och TV. Det var så tunga, svåra saker. Men nu verkar det tvärtom. Jag tycker faktiskt senaste åren så har det varit någon sån här fördumning att det ska vara bara underhållning. Och då pratar jag alltså om jag pratar inte om kommersiella kanaler. Det är en story för sig. Men jag pratar om Sveriges Radio. Ofta, även lokalradion ofta. Jag har undrat över det där. De har väl, alltså lokalradion är ju, ska vara radio allmänhetens tjänst. Men de har väldigt mycket sån här simpel underhållning. De ska ringa och gissa eller, jag vet inte vad de håller på med. Och det är väl inte fel att de håller på med underhållning, men ibland undrar jag över det där. Det verkar som det liksom är någon idé om att det ska vara underhållning för folket. Och jag tror faktiskt det finns väldigt många politiker som inte vill att det ska diskuteras för mycket politiska frågor, som vill hålla lite tyst sådär, inte vill ha så mycket debatt, utan de vill de hellre ha lite fördummat folk som lyssnar på idiotiska tv-program som inte, det, alltså det har jag svårt att och jag berättar här hur vi varit ut in och försökt debattera på några politikers sidor, de har sådana debattsidor, och vi är många som inte känner politik, och vi blir svartlistade där, vi får inte vara med och diskutera. Så det finns alltså många politiker som inte vill ha någon diskussion, det är ju helt klart. Och då måste jag säga att det brukar vara den socialistiska blocket som håller mest stängt. Därför är där ingår hela idén att det ska komma upp ifrån och ner naturligtvis. Så att det är mest de som brukar hålla stängt för debatt. Och då, det hänger väl ihop med det här, att de gillar media som inte är kritiska. Och jag har undrat ibland när det är koncessioner för både radio och tv, om det kanske är lättare att få konstruktion om man inte håller på med någon form av samhällets granskning. Jag skulle faktiskt tro att det är så. Och det här att Göran Persson hotade TV4-chefen, enligt chefen själv, Jörn Scherman, det är ju väldigt allvarligt, och det är då ett led i det här. Det är bara ett led i det här med att hålla politisk diskussion borta från media. Men när jag säger politisk diskussion, det där är ju för sig någonting jag tagit upp också, att den är oftast ganska vinklad när den förekommer, så den är inte speciellt balanserad heller. Så det här är någonting väldigt allvarligt. Och det är naturligtvis som gör att det hela det offentliga samtalet i Sverige är väldigt förskjutet åt ett håll. Och det är ingenting som kommer ändras över en natt sådär. Det handlar om känslomässig påverkan i första hand. Men det påverkar ju faktiskt valutgången var tredje år. Eller var fjärde år nu, för jag kommer inte ihåg hur vi har det här. Så det är faktiskt någonting som är allvarligt för demokratin. Men det är också svårt. Jag vet, jag har ju tagit upp väldigt mycket politiska saker här i det här programmet. Det verkar som det är, nej, det är liksom folk har, det har blivit så vanligt nu med bara jamsprogram och meningslösheter, så att gör man något annat så det måste man oroa folk. Det verkar liksom inte fungera längre. Eller också ska det låta så där väldigt normalt politiskt korrekt och lite vänstervrid och sådär, så att det liksom faller in i den mallen. Så att det har bildats någon form av språk, som George Orwell pratar om, ett nyspråk. Det har bildats någon form av kultur och språk i Sverige som gör att det är lite stängt för en öppen ny debatt. Utan antingen ska det vara jams och bjams och fjafs, eller också så ska den politiska debatten lägga lite åt vänster sådär. Så det finns. Och det handlar om, det är ganska intressant, för det handlar om så mycket. Det handlar om ordval och det handlar om vem som har problemformuleringskomplexet. Så att det finns väldigt mycket att göra på det området. Men då är vi där igen. Det är klart att ledande politiker inte vill ändra på det. De vill ju ha det så här, att det inte pågår någon annan politisk debatt. Och då är vi tillbaka igen, att vi är fler som har blivit utslängda här från en socialdemokratisk debattsida där man, vi kallar den för desinfo. Den heter egentligen S-info, och därför kommer en politisk debatt. Men säger man saker som är lite kritiska mot vad socialdemokratiska politiker gör, så blir man avstängd. Och man ska inte svartlista SAP. Det är ungefär som vad, ungefär som vad Lenin och Stalin sa, att allting som är lite kritik, som Fidel Castro säger, som är lite kritik mot det socialistiska samhället och som de styr, det är kontrarevolutionärt. Och det är alltså väldigt fult. Nyhet som jag tycker är oroande, det är den här Sandy Berger. Han var alltså president George Clintons National Security Advisor. Och han har då viss möjlighet att gå in och titta på hemligstämplade dokument om av sin före detta position. Vad heter det? Security clearance har han väl mer än många andra. Det finns olika grader där. Men då har han varit in och tittat på hemliga dokument. Och så, de omges ju av en hemlighet i form av speciella anställda då på National Archives. Speciella anställda som inte ska lämna rummet på den som kommer in och tittar på dokumenten. Och man får alltså inte göra kopior eller anteckningar, utan man får bara titta. Och då har den här Sandy Berger, Clintons före detta National Security Advisor, han har ibland bett de här att lämna rummet, de här tjänstemännen som ska se till att inte hemligheterna kommer ut. Hon har sprungit till toaletten lite ofta, och han har till och med sett så att stoppa ner såna här dokument i fickorna. Och det har försvunnit en del. Och en del som har försvunnit har sagt att ja, men de har ju råkat slänga. Det här är ganska allvarliga saker, och det har till viss del att göra med 11 september-utredningen, för att under utredningen då så har man bett Sandy Berger att plocka fram vissa dokument som kan vara relevanta. Så att det är lite oroväckande om Sandy Berger. Och alltså, jag kommer ihåg när Clinton var president och den här Sandy Berger förekom, och det var vissa saker. Jag har inte följt det här noga, men det var en del skumrask då som man kom ovanligt nära. Och det hade att göra med vapenexport till Kina till exempel, då en del av USA samlar hemligaste kärnvapenteknologi-idéer hade kommit över till Kina, så att de har en del av den amerikanska teknologin nu. Och ja, det är lite oroväckande om det har funnits någon form av spioner så högt uppe i USAs administration. Och det här är aktuellt på, förutom efter septemberkommittén just nu, men det är också aktuellt för att Sandy Berger har då varit John Kerrys, Demokrats utmanare till presidentposten. Sandy Berger har varit rådgivare då, inte i en formell position, men rådgivare åt John Kerry när det gäller utrikespolitiska frågor och säkerhetsfrågor och sånt där. Nu har han fått kliva åt sidan i och med att Sandy Berger alltså är utsatt för en utredning om huruvida han har smusslat undan hemligheter i form av sådana här dokument. Så att nu har alltså Sandy Berger tvingats stiga åt sidan. Och jag tycker det är bra, för att en sån där, jag litar inte på honom i någon sån här viktig position. Men det säger också en del om John Kerry, som väljer sådana vänner. Och det verkar som en hel del av Clintons kabinett dyker upp igen om, runt omkring John Kerry, om han nu skulle bli president. Så att det är en hel del såna här ruskigheter som förekom under Clinton-tiden, att det var väldigt löst. Jag menar, Clinton har kommenterat det här med att Sandy Berger är utsatt för en utredning, och Clinton säger, det var inte så farligt, vi garvade åt det där, och det hände att papper kom bort och sådär. Och jag vet inte om då kallar jag honom för George Clinton igen. Det fanns en president som hette det, men Bill Clinton heter han. Han och då frågar man som Bill Clinton bara försöker att skylla över att det har varit någon sån här spioneri på gång, att de har smusslat ut information och han, eller vad det är. Eller om det är en okunskap om hur allvarligt det här läget är. Vad är det som är så allvarligt då? Ja, för att uttrycka sig konkret. Vi har ju en spridning av kärnvapen i världen. Och det är inte bara så att det här smusslades ut under Manhattan-projekten på 40-talet och 50-talet sen, utan det pågår ständigt en utveckling av kärnvapen. Och ett av de laboratorier i Los Alamos i USA, så har man tidigare misstänkt att det har kommit ut uppgifter. Och nu har 20 stycken just nyligen här, 20 stycken på det labbet har nu ställt åt sidan, för man misstänker att de har varit inblandade i något. Och just på det här labbet i Los Alamos som man har utvecklat den här senaste kärnvapenteknologin, som man sen har hittat i Kina. Och Kina är ju en av de allvarligare hoten, för att de har hotat att spränga Los Angeles. Det var näst högste mannen i Kinas militär som sa att vi ska utplåna Los Angeles om ni inte låter oss ta över Taiwan. Och man misstänker också att Kina sprider en hel del kärnvapenteknologi till andra diktaturer och låter dem bära hundhuvudet ibland, som till exempel som Nordkorea och som Pakistan. Sen undrar man, när det gäller Irans kärnvapen, undrar man exakt var det kommer ifrån. Det kan möjligen komma från Kina också. Så det här är allvarliga grejer, för det handlar då om att den allra senast utvecklade kärnvapenteknologin sprids. Och då kan man säga så här, titta så det går med kärnvapen. Och det måste jag faktiskt säga, det går inte att hålla det hemligt, utan det lär spridas. Det är ett sätt att se på det. Men det viktiga i sammanhanget är att det är demokratier som ska ha tillgång till kärnvapen och inte diktaturer. Jag hörde igår på en annan närradiostation ett program om hur de pratar om. Det var en representant för Amnesty International, ja, det var generalsekreterare i Sverige. Där hörde jag på Tyresö närradio på 91,6, där man intervjuade ledaren för Amnesty. Och då svarade de att ja, vi kämpade för att få fri den här mannen i Israel som avslöjade att Israel hade ett kärnvapenprogram, och det avslöjades väl för 18 år sedan, tror jag det. Och då finns det alltså en sån här, det här är så fruktansvärt, det finns en sån där underliggande idé om att ja, kärnvapen är fel bara i sig, och det är ju fel i sig, det håller jag med om. Men när vi nu har kärnvapen, då måste vi se till att diktaturerna inte får kärnvapen. Däremot så ska ju demokratierna ha kärnvapen, för det ökar freden och det minskar kriget. Men det här är någon sån underlig idé att det finns, i Sverige har den demokratiska idén, som jag pratade om, demokratiska debatten sjunkit så lågt så att man kan inte ens se skillnad på demokrati och diktaturer. Det var samma sak när vi hade Warszawapakten på ena sidan och NATO på andra. Och det var på något sätt inte klart om varför vi skulle hellre då tillhöra demokratierna istället för diktaturerna, och att det var faktiskt diktaturer i Warszawa och demokratier i NATO. Den tanken fanns inte. Så nu har det gått vidare, så att nu tycker man bara alla kärnvapen är fel. Och det är de ju i sig, men samtidigt så måste alltså demokratierna ha det. Det är så vi kan bevara freden. Och Israel bombade ju en av Saddam Husseins installationer för att utveckla just kärnvapen. Och det var ju väldigt tur att de gjorde det. Annars hade Saddam Hussein haft kärnvapen här för några år sedan. Och nu är Iran på väg och håller på att bygga upp sina kärnvapen. Så vi har alltså här den allmänna politiska debatten i Sverige som inte ens kan se skillnad på demokrati och diktatur. Och vi har då en ledare för Amnesty International som inte... Alltså... De jobbar alltså för att den som hade avslöjat att Israel hade kärnvapen, att det var så viktigt att få ut honom i fängelse. Och då undrar man ibland, när man tänker på all den politiska tortyr, diktatur och förföljelse som finns runt om i världen, varför är det så att, om vi tar FN nu, nu har FN röstat om att Israel inte ska få ha sin barriär, varför är det så att de bara ser genom fingrarna med allting som diktaturer gör? Varje dag i världen så utförs de alla flesta och de värsta brotten mot mänskliga rättigheter utförs av diktaturer varje dag. Så finns en hel del mera vänsterinriktade typer som bara angriper demokratier, och det kan man göra om man tycker de har fel, men som helt ser mellan fingrarna. Och tittar man tillbaka i historien så har det varit så att KGB stödde mycket av de här så kallade fredsrörelserna, som egentligen var krigsrörelser. Och jag hörde igår på radio från Amerika en intressant bok som handlar om kvinnorna i Amerika under kriget, hur det fanns en hel del nazistanhängare i USA under andra världskriget som var nazister bokstavligt talat, och som var för Tyskland. Och de maskerade sig precis på samma sätt som fredsrörelse, att det var, och det var kvinnor, mammor för fred. De maskerade alltså sin nazistiska strömningar med att de var för freden och att de var mammor och för så här. Och det är precis samma sak som händer idag. Att vi har en hel del också socialistiska rörelser, för det är ingen skillnad på Hitlers socialism och Lenins socialism, det är en annan story, men det är samma sak. Så vi har, historien går igen, det är så intressant. Det är fortfarande socialistiska rörelser som maskerar som att vi är för freden och mänsklighet, och de är alltså för kriget. Många av dem vet inte om det själva förmodligen som är de här rörelserna, men de hjälper alltså kriget, de ökar krigen i världen och de minskar freden. Så det är allvarliga saker det handlar om, det här. Och då kommer vi tillbaka till igen med det offentliga samtalet i Sverige som inte ger utrymme för sånt. Inte minst nu, för nu är klockan 8 och då finns det inget utrymme kvar alls. För jag måste säga tack adjö. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse och finns här mellan 7 och 8.